Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefte.
Islossning. Hockeysnack från Norra med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, vi hälsar Oskar Nilsson varmt välkommen till Islossning del 3.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Och Arvid, du är på plats i vanlig ordning också och håller ställningarna.
Ja, men det får vi hoppas. Det känns kul att vi har en, efter två ledare som har varit här, kul att vi har en spelare från Skellefteå AIK. Så välkommen Oskar.
Tack så mycket igen.
Du, vi börjar väl, som vi har gjort i de andra poddarna, med lite fakta koll. Ni som är gäster, de flesta av dem som lyssnar och ser på det här har ju ganska bra koll på er. Men vi tänkte vi kör ändå lite fakta genomgång här. Så vi börjar med fullständigt namn.
Leif Oskar Nilsson heter jag.
Och vars och när är du född?
Är född i Luleå. Vi hade den här diskussionen tidigare. Jag vet inte om det är Boden eller Luleå. Okay. Men vi bodde i Luleå i alla fall när jag föddes. Och ja.
Och du är född vilket år?
91 är född i Luleå. Ja.
Ganska nyfyllda 31 var här i april, va?
Ja, precis. Stämmer.
Så grattis efterskott får vi säga.
Tack så mycket.
Hur ser familjesituationen ut?
Ja, jag har ju två barn. En på 2 år och en på 6. Dotter Lycke och son Ted. Ted är den yngsta. Sen har en sambo som heter Lina och ja, vi bor på Morebacke.
Då är det fullt ös när man kommer hem från jobbet då, kan man säga, hemma.
Ja, vi brukar säga det. Man stämplar in hemma och så stämplar man ut på jobb.
Du, vad har du för idol? Har du någon sån?
Jag har alltid haft, hockeymässigt så har jag alltid haft Peter Forsberg. Sen tycker jag även jag har många, många som jag tycker är häftiga. Mm. Som man har sett upp till när man har växt upp. Så att, men framförallt Peter Forsberg.
Ja, då delar vi idol där. Favoritmat?
Just nu är det är ju gott att grilla. Vi grillade nyss första gången här förra veckan, tror jag. Så att, ja, men där väljer jag grillat.
Ja, men du, härligt. Har du någon favoritmusik då?
Nej, alltså jag är totalt ointresserad av musik.
Okay.
Men jag lyssnar mycket på Markolio när jag växte upp.
Sommar och sol och
bidrag till fjärden. Ja, men det är närmast.
Okej. Nu är en riktig Adam-favoritfråga här. Vad tar du bänk och benböj?
Ja, det får vi se imorgon. Imorgon är det ju styrketesterna. Men ja, du valde ju de två testerna jag inte är bort med på. Så att, benböj, jag tror det är runt... Jag hoppas jag kan ta 200, 190 i alla fall.
Mm.
I en tvåa och sen bänken kanske 110-115 där någonstans.
Ja, men det är
jag ju... hoppas på det, nu får vi se imorgon.
Ja, ja, men du, det låter bra. Då var det avklarat, faktakollen här.
Ja, ja.
Jag vill tillägga där att grymt imponerad av benböjen där. Tvåa på 190 eller på 200, det är ju klart övermedel. Då tog du tillhöra toppen i laget, får jag gissa.
Ja, jag tror det i alla fall, men jag har ju ganska bra kropp för det. Så att, men jag hoppas på det, vi får se då. Men, ja.
Däremot, hade jag fått gissa själv, så ser du mer ut som en 130-140 kilo i bänkkille än en 115-110 kilos bänkkille.
Ja, nej, men vi tränar ju inte så jättemycket bänk, även om jag har blivit betydligt starkare sen jag kom till Skellefteå. Men återigen, bra kropp för det också egentligen. Så att, ja, spännande.
Finns förbättringspotential om du skulle önska, kan man säga.
Ja. Nej, men det, enligt tränarna så är ju kast på allt, så att.
Ja, Adam, du ligger inte så långt efter där i bänken. Du tog väl pers här på
105.
Ja.
Millimeter från 110.
Ja, då slår du ju Pudas i alla fall. Det är det viktigaste.
Han kan vara bra att veta. Men vi ska gå vidare och prata lite grann om säsongen som har varit, och vi kan väl börja lite kort, bara du får summera din egen säsong. Om vi tittar, vi börjar med serien kort och gott, där ni blev trea. Och du spelade ihop med Adam Vilsby, som ni fann varann egentligen, inte under den här säsongen utan under säsongen före, och har sen varit ett par, kan man säga.
Ja.
Din andra fru på något sätt.
Ja, nej, men Nu har jag fått klippa vingarna på han också och skicka iväg han, så att vi får se om vi får något mer projekt. Men nej, men kom in i säsongen med höga förväntningar som jag själv hade satt, och både jag och Vilsby hade väl höga förväntningar och tyckte väl att vi började ganska rätt ände, och men sen hade vi en dipp, ganska lång dipp som vi hade svårt att ta oss ur. Det var ju mycket som, eller dipp, det var inte katastrof, men liksom man hade ju höga förväntningar, och då är det lätt att man liksom trycker ner sig själv lite grann. Så att ganska lång period där jag tyckte att vi kunde göra bättre, och sen jag tyckte vi hittade tillbaka till någonting i slutet, och sen var det ju ganska kort. Men det var kul att spela med han. En trygghet har ju skapat när man får spela så länge med varandra. Men så summerar jag väl säsongen. Sen har det varit ryckigt också. Jag har varit mycket sjuk, och många i lag har varit mycket sjuk, och det har varit allt möjligt, lite ändringar i spelschemat och så. Så att det har varit en speciell säsong på många sätt, även om förra var kanske ännu mer speciell. Men för egen del så har jag nog aldrig varit så här mycket sjuk som jag varit det här året.
Okej, har varit mycket, har det blandat corona med lite annat eller?
Ja, jo, det har varit corona och magsjukor och förkylningar, och i vanliga fall så känns det ju ganska lätt att, ja, men man spelar igenom de flesta förkylningar. Men när det slår sig på lungorna och feber, då är det jobbigt. Och det gjorde det minst två gånger på mig i år i alla fall. Så att, lite speciell.
Hur ser du på lagets prestation då? Liksom, serien i slutet av trea var nära, slogs om seriesegern eller ända in i mål. Och sådär. Hur ser du på grundserien? Sådär?
Ja, men lite samma som min egen säsong. Sönderryckt och mycket sjukdomar. Vi fick ju en period där vi var alla sjuka i stort sett. Och jag tror att den tog ganska hårt. Det tog ju bort en träningsperiod som vi ser som viktig inför ett slutspel. Och jag tror det skadade oss mer än vad vi trodde. Sen jag tycker vi gör det bra som är att slåss med de här storhajarna på de menar jag de här som har lagt otroliga pengar på sina lag. Jag tycker ändå vi utmanar alla dem, och bitter eftersmak när vi åkte som vi gjorde.
Ja, vi ska gå över till slutspelet. Det blev ju respass direkt mot Färjestad, och efter första matchen på något sätt var det som i Färjestads ägo. Men om vi innan vi går för mycket på lagets analys där, så måste vi titta på det. Din säsong avslutades väldigt abrupt. Nu har det gått ett tag, och vi får börja med att fråga, hur mår du efter hjärnskakningen?
Nej, men nu är det bra. Det var ändå en tid som var... Ja, men man börjar ju ifrågasätta. Det är ju lite annat av en hjärnskakning än en knäskada eller en fot eller vad som helst egentligen. Så att det var ju lite läskigt så, men nu mår jag bra, och det känns skitkul att vara tillbaka och träna.
Hur var minst av smällen? För du var ju borta där, den som såg ut som i alla fall på isen. Och hur var minst av det, och hur var veckan och dagarna efteråt där då?
Jag kommer ihåg att vi åkte in på isen, sen är det ju i stort sett svart. Kommer ihåg att pucken släppte så att jag åkte efter den, men sen är det ju becksvart. Och sen vaknade upp utanför med Karin framför mig, och sen sen mådde jag ändå helt okej. Men insåg ganska snabbt att kolla på TV var inte det bästa.
Nej.
Så det vart ju mycket, men nu har man ju två barn så man kan ju inte ta ledigt från det. Så det var säkert därför det tog lite längre med rehaben. Så det var lite speciellt och tråkigt att inte få vara med när det avslutas, även om det är tråkigt. Man vill ju liksom uppleva allt.
Om ni hade gått vidare då, hade du kunnat komma tillbaka i en semi, en eventuell final, eller hade liksom varit kört hela säsongen? Eller?
Nej, men vi pratade lite om det. Nu hade man säkert försökt att ta sig tillbaka. Och jag tror, om jag känner mig själv rätt, hade man ju spela också. Men så på det sättet kanske det var bra att jag åkte ut för min egen skull. Mm. För man är ju ganska utsatt när man, om man inte är helt åter eller rehabiliterad. Så att,
Och huvudet är ju viktigt att ta hand om, kan man ju säga.
Ja, verkligen. Ja. Ja, verkligen. Annars har du inte jag nog i den här ligan.
När du tittar tillbaka på tacklingen och smällen då, vad kan du säga om det? Det gick ju inte upp till disciplinnämnden, vilket man kunde vara lite förvånad över. Nu är det ju lotterinämnd det där. Men den där typen av smällar brukar alltid beivras under nästan inga omständigheter alls. Även ifall det är en helt korrekt smäll, det har vi sett många av, så blir man avstängd, ofta på grund av konsekvenser. Men här var det liksom aldrig ett ord. Och till och med experterna stod och pratade om att nej, det där är ingenting. Så det var chockerande lam inställning utifrån med tanke på hur det brukar låta när en sån där tackling sker.
Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker generellt att alla lag känner sig felfördelade. Men jag tycker vi har varit det i två slutspel i rad. Det är ju mycket från experter också. Jag menar, vill man se Färjestad Frölunda i en final, då jobbar man ju för det som expert. Det hade jag också gjort. Det är väl bra för tittarsiffrorna. Men just den smällen så, alltså, har man spelat nyligen, så vet man ju att alltså, det är ganska chanslöst när man kommer ben. Det är ju som en slow foot, enligt mig. Och när man bryter över så där, då är man ju ganska chanslös. Det är svårt att försvara sig mot. Så att enligt mig så är det där spelarna säkerhet lika mycket, om inte ännu mer, om man jämför med en tackling rakt framifrån.
Mm. Men kändes lite grann i slutspelet och i eran serie att man valde att inte titta på så mycket efterhand, med tanke på, jag menar, crosschecken på Pudas här i ansiktet. En sån grej brukar ju ofta bli matchad på isen, men i alla fall tittas på efterhand. Det känns som att ribban i slutspelet även där höjdes på en nivå som man inte riktigt känner igen.
Ja, nej, men jag håller med. Nu har jag faktiskt sett några matcher, eller de två av de här finalmatcherna, och jag tycker det är lite samma där. Alltså det, på något sätt gillar jag det, att liksom ribban höjs, men det finns ju grejer som jag tycker att man borde beivra, om vi nu ska jobba mot en säkrare sport. Så att jag tycker det är konstigt faktiskt.
Vi ska säga det också när vi spelar in det här, att det är ju mitt i finalserien mellan Luleå och Färjestad. För ni som lyssnar om en stund där, eller om några veckor kanske, när man lyssnar på den här podden, så är vi mitt inne i finalserien. Det är bra att veta i alla fall.
Ja.
Jag tänkte vidare på det här du pratade om nivån också. Färjestad spelar ju samtidigt en form av rolig hockey, men den stora frågeställningen är, ni har ju satsat väldigt mycket på spelet, att det blir så stor skillnad mellan seriespel och slutspel, att det blir nästan som proffsboxning, amatörboxning. Det är två helt olika sporter där du har liksom helt olika strategier. Jag menar, skulle man vetat om exakt att så här möter vi upp, då hade jag, med vår sportchef, där plockat in 200 kilos killar i sista fönstret för att liksom möta upp den fysexplosion som blir. Av de fyra serier också jag såg, så tycker jag att eran serie Skellefteå-Färjestad är den som sticker ut sett till hur grundserien ser ut.
Det låter väl bra. Nu hade det varit skönt att ha ett par 200 kilos gubbar. Jag tycker så här, jag tycker att i ett slutspel så, nu för tiden kan man ju mäta allt. Du kan ju mäta, jag kan inte alla siffror, men du kan ju mäta det mesta. Men i ett slutspel så är det ju där svårare att mäta. Alltså en spelare kan ju göra mig dålig, fast han kanske har dåliga siffror. Förstår ni vad jag menar? Och sånt är ju svårt att mäta, och svårt att mäta hur mycket energi en annan spelare tar från. Förstår ni vad jag menar?
Exakt.
Ja. Och det tror jag är, det tror jag spelar in. Att de här, vad ska man säga, X-faktorn kommer in i ett slutspel.
Exakt. Det har vi pratat om mycket förut, att man kan ju inte mäta allting. Vi har ju pratat om en spelare som Jimmy Eriksson förut. Han kanske inte hade de bästa cores. Jag har ingen aning. Man mätte inte lika mycket på den tiden. Men när man är i ett slutspel har man en som gör allt för laget ska vinna. Det är svårt att mäta kanske den typen av egenskaper.
Nej, precis. Och de blir ännu viktigare att ställa på sin spets i ett slutspel. För alla lag jobbar ju med de här siffrorna. Och det är svårt att scouta ett lag som har många spelare som växer och kanske blir en annan spelare, eller blir en spelare som är svår att mäta.
Exakt.
Men att vara för statistikdriven, det är ju en tes man driver nu, eller i alla fall jag gillar statistik, jag tycker det är jättekul, men jag har mer och mer blivit fascinerad av de här delarna du inte kan mäta. Jag menar, en tackling är en tackling, det är ett streck i en bok, men när den 50:e tacklingen kommer, den har ett ganska stort värde då, tror jag, och det är en bättre investering att tackla än att bli tacklad. Och det är säkert en större investering än att skjuta ett skott på mål.
Ja, nej men precis. Alltså det, nu är de här som är duktiga på statistik hävdar ju att det mesta går att mäta. Mm. Så att, jag vet inte, jag tänker inte ens sätta mig in i det. Men det är samma diskussion vi har nu när vi är inne i en testvecka. Alltså vad, hur mycket, prova med ett spelsinne till exempel. Eller prova med ett, alltså pannben. Det är mycket som, en, stora faktorer som är svåra att mäta. Mm. Och jag menar, det är ju en anledning att de som är bäst på isen är ju sällan de som är bäst på testerna.
Mm. Alltså,
så att,
ja. Det finns den här X-faktorn.
Ja, någonstans. Precis. Nej, men det tycker jag absolut.
Mm. Men du, för att avrunda lite slutspelet, varför tycker du att ni inte räckte till mot Färjestad?
Ja, men först och främst så mötte vi ett bra Färjestad. Det får man ändå ge dem. Jag tycker att vi mötte ett lag som, ja, men dels ett helt annat lag än under grundserien det vi pratade om. Och sen har de ju många skickliga spelare. Alltså de har ju lagt mycket pengar på ett lag som är byggt för att vinna SM-guld. Och det tyckte jag man märkte.
Mm.
Och sen för våran del så tyckte jag väl att vi var nog inte riktigt förberedd på hur tufft de skulle spela. Och hur mycket varje detalj kostar.
Mm.
Som jag tror ju till exempel vi hade vunnit om vi inte hade släppt in 2-1 med en minut kvar i första matchen och det är många sådana där nycklar som jag tror är ja.
Det är små marginaler ibland med tanke på att båda lagen som du lyfter är ganska hemmastarka här och hade ni lyckats vinna den första matchen hade kunnat se helt annorlunda ut.
Ja, precis, och det är ju liksom det är ju, jag tycker inte, man ser ju nu när de är i final hur nära vi faktiskt var på att gå. Vi mötte ju förmodligen, ja men kanske det bästa laget just under ett slutspel.
Mm.
Och det gör ju inte våran förlust okej, men det gör det på något sätt att jag ska kunna, kan leva med det, om ni förstår vad jag
det menar. Känns bättre än att man då rykt med 0-4 i semin direkt efter.
Ja, precis.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Vi pratade ju om det här med hjärnskakning också och den allvarliga hjärnskakning du åkte på i kvartsfinal mot Färjestad. Men du har också på en riktigt allvarlig hjärnskakning till, den mot Kinnimin. Vad minns du av den och ser du några likheter mellan de två smällarna som du åkte på?
Nej, men de är ganska olika på alla plan egentligen. Jag hävdar ju fortfarande att det är ju ett rent överfall. Jag kan inte förstå hur det inte, alltså en sån grej inte kan bli avstängning.
Mm.
Sen tycker jag inte att en avstängning ska bero på hur skadad spelaren blir. Men jag tycker däremot att det är uppsåtet som jag tycker man ska bedöma. Och skademässigt var jag betydligt mer skadad första. Och då gick jag på morfin ganska många veckor efteråt. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Alltså jag hade aldrig problem av hjärnskakning.
Nej. Det var, du får väl berätta för de som inte riktigt minns. Det var ju din andra säsong i Oskarshamn där i första SHL-säsongen. Du fick en ordentlig tackling av Kinnimin i mittzon om jag minns det. Du flög väl ganska ordentligt in i sargen.
Ja, precis. Ja, nej, men jag skulle komma upp med pucken och komma över röda och skulle lägga ner den i full fart. Så kom han från utvisningsbåsen, jag är 2 meter ifrån sargen och knuffade mig i stort sett. Det är ingen jättehård smäll, men det gör ju det ännu värre tycker jag.
Mm.
Så att, ja, då hade jag ju hjärnskakning och punkterade båda lungorna. Och, ja, var det 7 revben tror jag som gick av.
Mm.
Så att, ja, nej, men det var ju tufft så, men...
7 revben?
Ja.
Har vi så många ens?
Nej, exakt.
Ja, det är nästan som en som det låter som det var med en bilolycka med båda lungorna punkterade och rebenen. Och jag har lyckligtvis inte haft någon skada på rebenen, men det sägs att ett reben när det är av, att det är bland den värsta smärta man kan känna till vardags. Du hade 7 reben.
Ja, jo. Men det kanske var det som var bra också. Då fick jag ju rejäla medicin. Ja. Ja, men jag återhämtade mig bra faktiskt från det där.
Hur länge var du borta? Det här har ju skrivits om tidigare, men för de som inte minns och sådär.
Ja, hur länge var det? Det var ju ändå alldeles för kort, tror jag. Jag tror det var 2 månader.
Mm.
Jag vet faktiskt inte exakt hur länge jag var borta. Men jag vet att jag var ju i stort sett soffliggande och sen började jag träna några gånger och sen var det på match direkt. Liksom. Så att när jag kom till Skellefteå var jag i så dålig form som det går att vara. Så att ja. Det kom lägligt för mig den där långa sommaren när jag varit avbrutet tidigt med covid.
Mm.
Fem tuffa.
Här Oskar, ska du få här en röd och en grön skylt där, precis bra att du visar upp rätt sida. Mm. De är lite hemmasnickrade, det har vi berättat om tidigare avsnitten. Så att, och det funkar ju så här, jag och Adam kommer att ställa fem lite tuffare frågor. Vi har ju, du har ju fått de här skyltarna och du ska då, när vi ställer en fråga, hålla upp röd eller grön skylt beroende på om du vill svara på frågan eller inte.
Okay.
Man får ju max passa på en, så det är ganska tuffa förhållanden. Och de tidiga gästerna har ju, Niklas Lundqvist passade ju på en och Lasse Marklund tog alla fem. Mm. Vi får se vars du landar här då. Och vi ställer dem eftersom, så att efter varje fråga får du hålla upp en skylt och så får du svara sen om du vill.
Ja.
Är du redo?
Ja, dra igång.
Vi börjar då med fråga ett, och då säger jag, hejar du eller hejade du på Luleå i SM-finalen? Jag säger det eftersom det kan ju då, den kan vara över när folk lyssnar på den.
Ja, nej, det gör jag faktiskt inte. Jag hejar på Färjestad. Det var en ganska lätt fråga, det var inte så tuff.
Av någon anledning eller?
Nej, jag tål inte att se Kinnimin.
Okej.
Okay. Ja, det är gott så. Fråga nummer två. Du skrev på ett nytt treårskontrakt. Vad tjänar du månadslön idag?
Ja, det är grön skylt.
Ja, jag tjänar 55 000 i månaden just nu.
Ja, modigt att säga det. Det är annars en sån där information som ingen brukar vilja tala om. Utan det är så här top secret.
Men är det gamla kontraktet du fortfarande går på?
Ja.
då vill du inte svara vad du får i det nya kontraktet då kanske, eller?
Nej, det var ju inte det som var frågan.
Nej. Fan, så vi var dåliga på att ställa den här frågan. Ja. Ja. Mm. Ja, men då går vi vidare på fråga nummer tre då. Vad är det elakaste du har sagt på isen under den här säsongen? Nu ska vi se, ingen skylt än, så nu sitter vi och funderar här.
Om men vi... men jag vet inte riktigt vad vågar man.
Ja, du får väl säga lite censurerat då.
Ja, ja. Nej, men jag kan svara.
Ja, det är grön skylt. Ja,
vi har ju, eller det dummaste vet jag inte, men det är väl det jag kommer på. Vi hade en het duell, jag och Friberg, och han fick ju åka. Det var personangrepp i alla fall från mig.
Ja.
Jag vet inte hur mycket jag vågar säga.
Men det var
Fidas?
Nej, det var väl mer... Ja. Jag vet inte om morsan kommer lyssna på det här. Det kanske inte går. Nej, men vi har skrattat mycket åt det i alla fall. Det var personangrepp om hans utseende i alla fall.
Okej. Okay. Är det någonting du har pratat och bett om ursäkt om efteråt? Eller sånt
där? Nej, det skulle jag aldrig göra.
Okay.
Vad blev utfallet av det hela? Blev det någon bråk, utvisning eller?
Nej, jag tror det är svårt att svara på exakt det jag sa för Friberg då. Men vi har skrattat mycket åt det i omklädningsrum.
Okej, okay. Ja. Det får räcka så. Jag förstår att du kanske inte vill ha alla smaskiga detaljer.
Nej, det har ju barn. Det går inte.
Ja.
Det skrevs ju rätt öppet om när du var på gång att skriva nytt kontrakt. Det var ju allmänt känt att Växjö och Luleå även fanns med i ingrediensen där. Hur nära var det att du skrev på för Växjö eller Luleå?
Nej, men det var inte egentligen så nära om jag ska vara ärlig. Utan... det var ju ett sätt på att, ja, jag kan ju inte vara tyst när någon ringer, så då kommer det ut, och den här gången var det till min fördel faktiskt, då gick det lite fortare i förhandlingarna med Skellefteå. Sen det är klart, Växjö gick ju bort ganska tidigt, men Luleå, det är klart, både jag och min sambo har ju familjen där uppe, så att det är klart att det var lite lockande, men det var ändå, alltså, det är tråkigt svar, men det var faktiskt, jag ville stanna mest.
Lite förhandlingsknep också.
Ja, det kanske var.
Ja, men det hör till. Spelets regler.
Ja.
Ja, men du har tagit 4-4. Nu ska vi se här nu om du kör 5-5. Den sista tuffare frågan här då. Vem offrar du ett matchstraff på helst i SHL?
Ja, det är Kinnimin.
Brandon Kinnimin.
Jag kan offra en avstängning också.
Okay.
Apropå Kinnimin där, så kommer jag också ihåg, även under säsongen där, första derbyt, så såg det ju nästan ut som att han hade siktat in sig igen. Det var inga mil, du, han drar dig undan i grevens tid, som man brukar säga. Jag tror du minns det där kanske, den situationen också.
Ja, den minns jag. Och ja, men vi har haft någon fler match i år, och vi pratade om, det var faktiskt Jocke till och med som sa till mig, du får ju ta honom om han fortsätter, det går ju inte. För det var verkligen varje match. Och det var ju sådana här fula grejer. Det var inte så att han ville brottas eller slåss eller komma rakt framifrån, utan det var ofta från sidan och man fick hoppa.
Har någon anledning varför han är, känslan som jag förstår att han var lite ute efter dig med tanke på eran historik, finns det någon anledning att han siktar in sig på dig då eller?
Nej, jag vet inte, men det kanske var det var klart, det var väl jobbigt för han också att han skadade mig så där, och jag var ju ganska öppen i tidningarna igen. Och det bidrog säkert med att han inte fick vara kvar i Växjö, tror jag. Har jag hört omvägar Ja. Jag träffade han i somras också, okay. Faktiskt, vi var ute på krogen och, i Luleå. Och så kom han upp till mig och bara, I didn't know you were from this town. Och jag hade fått i mig några öl. Så tittade jag på honom och sa, I run this fucking town. Så då var man king. Så jag vet inte om det var därifrån eller men det är väl det jag haft att göra med honom egentligen.
Okej, okay. Ja. Jag kan ta de här skyltarna, kan vi lägga bort. Du tog ju 5 av 5, så tack för det, Oskar.
Ja, jag hade ju ingen val.
Ja, du har kunnat passa på en.
Ja, det hade varit spännande att se vad den sjätte frågan hade varit. Eller jaha, ni hade bara 5.
Ja, exakt, passar man på en.
Jag trodde så... det kom en ny, jobbigare.
Nej. Jag tror inte riktigt förstod reglerna.
Vilken nivå, det var, verkar som du var liksom nästan misstörd med. Det var för enkel nivå. Du hade nästan hoppats på ytterligare någon nivå där.
Nej, men jag hade väl förväntat mig det. Det var ju... pengafrågan var väl jobbigast.
Mm. Som du brukar. Allt är relativt.
Ja,
Oskar, vi ska titta närmare på din spännande hockeyresa. Du har ju gått en liten okonventionell väg, om man får uttrycka det så. Så om vi tar det lite grann från början. Rutvik. Ja. Vad kan du säga om Rutvik? Det är ju en ganska okänd destination för de flesta utanför Luleå, skulle jag tippa. Eller ja, utanför Norrbotten i alla fall.
Ja, nej men ja, det är det enda, det är en by utanför Luleå, 1,2 mil utanför Luleå, så, och vi har golfbanan där, så att det är väl därför folk ens vet vad det är. Men ja, växte upp där med mamma och pappa, och sen separerade de när jag var 10, och då flyttade morsan till Gammelstan som ligger också utanför Luleå, men där finns det liksom högstadieskola och så. Men farsan bodde kvar, och jag har fortfarande kvar många kompisar från den tiden. Och vi hade ett lag, ett hockeylag som var ganska duktigt faktiskt. Vi var, fick ju till slut gå upp och spela med de som var ett år äldre när vi var ganska, ganska små. Så att, och vi anslöt inte till Luleås organisation, och det var mycket tjafs redan där, kommer jag ihåg. Det vart ju livat när ja, men jag inte ville gå till Luleå, och man ville inte ansluta, utan vi ville ju ha kvar det lag vi hade. Och ja.
Hur länge hade ni kvar laget då?
Alltså, jag kommer inte ihåg de här exakta årtalen, men jag tror att jag vet att jag började spela i Luleå ungefär när det syns på Elite Prospects. Mm. Jag var inget tidigare än så. Jag vet inte om det var U15, U16 kanske.
Mm.
Något sånt i alla fall. Och det stack ju ganska mycket i ögonen när vi slog alla lag i den lilla byn.
Det var inte bra för Luleå hockey.
Nej. Vi hade många bra spelare där faktiskt.
Mm. Är det någon spelare som har blivit något stort mer än du då? Från det laget eller?
Ja, men just det laget så hade jag ju... Johan Porsberger.
Mm.
Han har ändå varit i SHL och är ju duktig. Han är ju för sig 2 år yngre. Hans äldre bror var ju, vi lirade ihop, och sen Johan spelade lite grann med oss.
Mm.
Och så det är väl han som folk kanske vet vem det är.
Mm. Ja, men ändå stort för en så pass liten by.
Ja, men sen slogs vi ihop, ska sägas, med Gammelstan som det heter.
Ja.
Men vi hade, våran tränare heter Jörgen Hansson. Det var den gamla skolan, kan jag säga. Vi var nog tidiga med att träna hårt. Mm. Så jag tror vi vann mycket där.
Man får ju känsla lite grann av, när man ser det spela, att det ligger otroligt många timmar spontanidrott i bakgrunden där. För det känns som att du liksom verkligen hanterar spelet och spelar på ett sånt sätt så att man får känslan av att du har lagt mycket tid på just själva spelet.
Ja, nej, men så var det tidigt. Vi spelade... Alltså de minnen jag har från Rutvik är ju stort sett att vi spelade landhockey hela tiden. Och sen, ja, när min mamma flyttade till Gammelstan där som vi pratade om, då spelade vi också, har jag också nästan bara minne att jag spelade mycket landhockey och både med inlines och utan inlines och sen har jag alltid älskat alla typer alltså av sport. Fotboll och ja, det var brokigt redan då. Jag skulle gå min egen väg och jag kommer ihåg när vi alltså att jag ville ju inte sluta med fotboll. När vi då gick till Luleå så hade de ju krav att man skulle sommarträna, men jag vägrade och ja, det var tjorv.
Spela fotboll några somrar medan vi var i Luleå Hockeys ungdoms...
Ja, precis. Det var ju mycket fokus på sommarträning då. Mm. Det var, hade väl som blivit stort då. Men jag ville fortsätta spela fotboll så att... Nej, men det är nog de där spontantimmarna som har gjort att jag är här idag. Mm. Mer än mycket annat.
Och det är en del av glädjen också, få hålla på med många av det man vill under lång tid, även om man, det sätts mycket press på att man ska träna mycket också utanför isen då, om det är hockey, men det där spontantimmarna ska inte, de är viktiga.
Ja, nej, men det tror jag. Mm. Jag brukar också tänka mycket vad spontan idrott ger. Och jag tror att många människor är vinnarskallar, men man måste gilla att vinna mer än man hatar att förlora. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Många som inte ställer upp i kortspel, för man kan ju förlora.
Exakt. Men, då har man ingen chans att vinna, eller?
Nej, precis. Ja. Och det är väl det, när jag tänker tillbaka, jag älskade verkligen att tävla. Mm. Även om det varit liksom på en kompisnivå, så var det ju alltid, visste ju alltid om jag sov ju alltid bättre än man hade vunnit.
Men sen blev i alla fall ett antal år i Luleå Hockeys organisation där innan du drog vidare till Norge. Och det var väl under den här ungdomsåren i Luleå som det här hatet mot Skellefteå växte. Jag vet att vi har pratat om det förut och det var ju förstorat när du sa det för något år sedan när du spelade i Oskarshamn. Men det var väl mycket för att Skellefteå var ganska bra där i junioråren där.
Ja, det var hopplöst. Det var så sjukt den tiden för att men man är ju så patriot. Jag stod ju på läktaren som alla andra av mina kompisar och hejade på Luleå. Och så fick man själv spela i 18 och det började redan där började man förlora. Det var ju ett lag som, ja, där har det ju många stjärnor som blev bra. Oskar Lindberg och Tim Eriksson, Adam Larsson, Alm var skitduktig. Gurra var bra i mål och de är fortfarande duktiga de här spelarna. Perra Lindholm var ju också.
David Rumblad var väl med också.
David Rumblad, ja, du hör ju. Mm. Och från mitt lag så var det väl, är det väl stort sett bara jag som har fortsatt spela från den tiden. Så att, det var klart att det var hemskt. Så det var därifrån det började. Mm. Och sen, men sen kom ju det uttalandet som jag kan ju inte hålla mig som vanligt.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Men det vet väl alla, om man har förlorat mycket mot något lag så det är ju inte kärlek direkt till dem man förlorar mot.
Nej, och sen är det en form av rivalitet också. Man är norr och Västerbotten och sådär. Så att det hör väl till. Och du är ju ganska frispråkig också.
Ja,
så
exakt.
Sen har du väl sagt i efterhand att man ska se som en hyllning till Skellefteå nu. Att liksom, när man växer upp och hatar någon sådär, är det för att de har gjort någonting bra.
Ja, nej, men det är skillnad. Om man hatar mot någon som har förlorat eller om man hatar någon som jag hatar Kinnimin. Det är stor skillnad på de två.
Annars när det gäller rivaliteter och sådär så finns det ju ganska många rivaliteter när man spelar i Luleå förutom Skellefteå då, men tänkte på ungdomsnivå, tänkte Kiruna, Boden, Piteå. Mm. Vad såg du som värsta rivaliteten förutom Skellefteå då?
Nej, men det var ju mycket mot Boden, men samtidigt så de hade inte lag och kunde hävda sig på samma sätt, så att det vart mer Skellefteå faktiskt. Och innan TV-puxåren så var ju vi så pass bra så att vi var ju som, hade som inte ingen så där speciell, utan det var mer bara så det var.
Mm. Du fick väl spela en match i, eller fem matcher i SHL med Luleå innan du drog till Norge första svängen, om jag minns rätt.
Ja, jo, så är det ju. Och just de där åren innan, efter TV-pucken kanske och fram till jag flyttade till Norge är ju kanske kräver ett eget poddavsnitt. Men jag, lång historia kort, så vart jag back i 20. Och gick väl ändå helt okej i 20. Men Bulan tyckte inte jag kunde åka baklänges. Men fick ändå prova då med A-laget. Det var ju skitkul, men jag hade faktiskt trul. Det var ju en helt annan nivå. Men jag kände ju samtidigt att jag kunde spela på den nivån. Jag tycker väl inte att jag gjorde bort mig speciellt mycket. Men det var ju liksom en... Är det något jag ångrar från den tiden är att det inte tog för mig mer. Jag var jobbigt ödmjuk. Så att jag önskar att det tog för mig mer och liksom... Ja.
Du har lärt dig att få lite mer skinn på näsan efter den tiden liksom, att det har gett dig det i framtiden.
Ja, precis. Nej, men jag har alltid tänkt det när jag var i Norge, så om jag får chansen igen, då ska jag köra i alla fall. Och det tycker jag väl jag har gjort. Tänk inte gå med om ursäkt som man gjorde då kanske.
Hur var miljön annars? Det pratas mycket om att i Luleå att det är lite kargare, lite tuffare ledarskap, om man nu ser det på det sättet. Lite hårdare ledarskap och sådär. Hur ser du på det när du tittar tillbaka på ungdomstiden och Luleå?
Nej, jag håller med 100%. Om jag ser hur Skellefteå bedriver sin ungdomsverksamhet så är det ju som natt och dag. Nu vet jag inte hur Luleå är nu, men då, det kanske var en annan tid också, men det var ju mer mycket hierarki och mycket liksom, ska inte tro att du är något, du ska liksom ställa dig i ledet och göra de tunga åren först innan du får vara bra. Och det hämmade nog mig, samtidigt som det finns ju en vinning i det också naturligtvis, men det är en svår miljö att komma upp i som ung, tror jag. Och det visar väl sig, jag vet inte hur många Luleå har fått fram, om man ska vara helt ärlig. Det är sådana extrema som Isak Lundeström och vad heter han, Nils Lundqvist. Alltså, de hade ju blivit vars de än hade varit. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Så att, så jag var ju sjukt imponerad hur, alltså, inställningen både från A-lag och hela vägen ner, hur man ser på unga som kommer upp.
I Skellefteå, tänkte du, eller?
Ja, man känner sig inte hotet, utan man vill att de ska lyckas. Man vill att de ska fram, man vill ha hjälp och driva. Det tyckte jag inte jag upplevde på samma sätt i Luleå. Mm. Även om det liksom, det var inte dumma människor så, men det sitter i väggarna på något sätt.
Mm.
Ja, det var lite känt just det där att det är ett kargare klimat helt enkelt i Luleå, och ett hårdare klimat, medan det har varit mer åt det pedagogiska hållet i Skellefteå. Och framförallt att man kanske snarare har gett chansen och tryckt fram juniorerna. Det har varit en väldigt uttalad målsättning. Och nu är man ju framme i princip vid målsättningen där att varannan spelare ska komma från egna led. Eller 5 av 10 som det då står, om man ska vara titta exakt på själva texten där. Och det är ju en ganska viktig del i en klubb. Får man inte fram någon spelare, då bör man ju ifrågasätta vad självända målverksamheten är, om du frågar mig.
Ja, nej, men jag håller med dig till 100%. Och jag tror också att du ser ju nu på många som kommer hem och vill tillbaka. Alltså, man vill ju, man får en bra upplevelse, så vill man ju tillbaka. Så att, det är jättestor skillnad. Och det är någonting jag tror man måste jobba på norrut.
Du hade ju, som jag nämnde tidigare, du hade ju flera säsonger i Frisk Asker, 5 stycken. Du hade 2 i Asplöven däremellan. Under de här åren, liksom, när kände du på vägen att ja, men fasen, jag kanske kan spela på högsta nivå i Sverige en dag? Och liksom, för att det är ju ändå en ganska lång och krokig väg.
Ja, nej, men jag kände väl egentligen det. Alltså, först när jag kom till Norge så kände jag väl att nu ska jag visa att, för att då kände jag att jag kanske kan hålla SHL, ge mig ett år bara. Men så kom vi till Norge och så hade vi en helt sinnessjuk säsong. Jag tror vi vann 3 matcher eller någonting. Okay. De ringde mig när jag skulle ner bara, alltså du får välja om du ska komma ner eller inte, men du kommer inte att få några pengar. Okay. Och så, vad fan ska jag göra? Sitta utan kontrakt, hade ju planerat packa bilen i princip.
Ja.
Och så fan, jag drar ner. Och sen på den vägen var det. Och vi vann som sagt 4 matcher, klarade oss i kvalet. Med en sista match som jag aldrig glömmer heller. Det var en fin upplevelse ändå. Mm. Även om det var på mycket mindre eller sämre nivå än vad det är nu.
Mm.
Så är det ändå en match jag aldrig glömmer. Mm. Och sen ja, men då hade jag väl tron. Och sen hade jag väl 2 år, eller om det var ett år, där jag inte kände samma. Mm. Och sen åkte jag till Asplöven och kände väl där kanske, fick tillbaka tron lite grann. Första året i Asplöven och sen andra året i Asplöven. Inte tappa tron, men vi väntade barn och jag kände att ekonomiskt sett så var det mycket bättre att åka till Norge. Mm. Och så åkte vi ner igen och då kändes det som att det var dött.
Okay.
Men sista året i Norge så hade jag gjorde min bästa säsong, som jag fortfarande tycker är min bästa säsong. Mm.
Gjorde väl, jag tror du snittade över en poäng per match där, över 40 poäng.
44 poäng på 41 matcher tror jag.
Ja, nej, men det gick bra. Det var ju inte bara poänger, utan det var ju ett spel. Jag är väl kanske ingen back som kommer, som jag tycker man ska bedöma bara på poängen, utan när man känner, ni vet, varje match att det fan klickar nu, jag tar rätt beslut i varenda situation. Och lite så var det hela säsongen. Och ja, då ville tjejen åka bort från Norge. Då kände jag, fan, nu har jag ju läge att få bra kontrakt i Norge. Men då ville tjejen till Sverige och då...
Det kanske var bra att hon ville hem då?
Ja, med facit i hand var det. Och sen, ja, det var också en historia. När vi skulle tillbaka då, så var jag ändå rätt het på all svenska marknaden. Och ville väl till en klubb som ville gå upp. Och Kente var ju på mig tidigt och sådär. Och hade väl lite intresse från SHL också, men så kom vi överens med Leksand på muntligt. Och det var ju Leffe Karlsson. Hette han Leffe Karlsson?
Ja, ja, det stämmer.
Ja, men han styrde ju då. Och vi kom överens muntligt och det var ju liksom... Men det var någonting som inte kändes bra. Och vi var på väg att åka till Grekland med Lina och min dotter. Och så när vi landade i Grekland så ringer han Leffe Karlsson. Fan, vad är det som händer? Varför har du inte skrivit på? Och jag trodde att det var betänketid, men det var det ju tydligen inte. Jag sa bara, ja, men jag ska skriva på. Men när jag fick så här dålig magkänsla, så alltså, jag kände, det går inte. Så jag ringde upp Kent och sa, vad fan, vi kör på Oskarshamn istället. Och vilket liv från Leffe Karlsson. Det var allt möjligt. Vi pratade på telefon, jag svarade ju till slut. Och då pratade vi på telefon och det var, ja, vi ska ju möta Oskarshamn nu, så vi får se hur du klarar dig. Och det är ungefär, inte hot, men nästan alltså. Men det vart ju bra i slut. Nu gick ju båda lagen upp dessutom.
Ja, just det. Ja, det var då de slog Modo, va? Var det den?
Var det då?
Ja, nej, det är svårt att komma ihåg åren, ja. men ni båda gick upp i alla fall. Ja,
exakt.
Så att, men för, du ska få prata lite grann om uppgången till SHL och det, men jag tänkte 44 poäng på 41 matcher. Du sa att poängen inte är så viktig, men du kan ju säga att Jonathan Pudas att gjorde 44 poäng 41 matcher, han gjorde bara 44 på 42, även om det är olika nivå kanske Norge, men du kan ju lyfta fram den någon gång att visa i Elite Prospect att det här är lite bättre snitt på mig här.
Ja, nej, men det är, jag tror det är svårt, det går inte att jämföra de här två ligorna.
Nej, men ändå, poäng är poäng.
Sant. Kan,
ditt kanske inte ledde till NHL-intresse.
Nej, det gjorde du inte. Nej. Jag får ju till Oskarshamn.
Exakt. Ja, men jag förstår också att den där att gå upp till SHL med Oskarshamn, det är väl ett av dina häftigaste hockeyminnen, kan jag väl tänka. Eller kanske det häftigaste av alla än så länge.
Ja, nej, men det är det. Och speciellt liksom hur det gick till från, ja, men från dag ett egentligen. Mm. Fick vara med och vara ett vinnande lag. Mm. Så att, ja, det var sjukt häftigt. Och, ja, man har i alla fall vunnit någonting.
Mm. Precis.
Och totalt oväntat också på något sätt. Oskarshamn historiskt har ju varit egentligen ett habilt allsvenskt lag med kanske mer pengar än vad man kan omsätta i kunskap. Det var nästan lite så här pensionärslag. Man kommer när man har lite merit, man får bra betalt, man har några bra år och det presterar hyfsat. Men Kent lyckades hitta någonting där man fick det att bli ett vinnande koncept på något sätt. Man gjorde allting bättre helt enkelt.
Ja, nej, men precis så var det. Och det var en häftig race att vara med på. Och se också, många spelare som man tog in tyckte ju han att han såg någonting. Och se hur de spelarna växte och blev de spelare som Kente trodde de kunde bli. Och vi hade ju Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg som tränare och de var ju också införstådd med vad vi hade värvat för något. Och se alla växa och att vi växte tillsammans, det var sjukt häftigt. Det var inte som att vi hade ju nästan ingen stjärnvärvning. Jag tror vi hade Joakim Hilding som var en stjärnvärvning till Allsvenskan liksom. Så att, nej, absolut mina finaste, ett av mina finaste minnen. Och sen, det som är så spännande är ju att liksom, men man har kvar många av de här kompisarna som vi vann med. Det är en helt annat band jag har till dem än än de som jag spelar med 5 år i Norge kanske. Mm.
Mm, men det blir väl lite så när man har varit med på en sån fantastisk resa och fått vinna tillsammans och göra någonting som osannolikt, så då blir banden otroligt starka.
Ja, nej, men det säger väl de flesta som har vunnit, vad man än vinner, så är det liksom, det är speciella band och skulle någon sportchef ringa om en enda spelare som var med då, jag skulle hylla dem till skyarna även om de kanske är dåliga. För jag har ju sett en bra sidan.
Ja,
så att, nej, vi fick verkligen ihop det och vi hade sjukt roligt på vägen. Mm. Det var inte en miljö som var, i alla fall från min vinkel, negativt mot någon överhuvudtaget.
Nej.
Så att, nej, det var det roligaste året faktiskt, absolut.
Mm. Och sen har du ju hamnat då, året efter en lite knackig säsong där med tacklingen från Kinnemin bland annat, så hamnade du i Skellefteå. Hur förvånade var du när Skellefteå ringde och vad hade du med för bud där och då?
Nej, men det var ju lite just då, vi var ju ganska överens om att vi skulle bort från Oskarshamn.
Mm.
Det var väl, det hände ju mycket det året, du vet, det var tränarbyten som inte vi spelare ville och lite sådana där grejer, och jag kunde inte hålla mig igen i tidningarna och det kanske inte var så uppskattat av nya sportchefen och ja, men det hände massa grejer. Det var väl egentligen ganska självklart när Skellefteå hörde av sig. Det var ju, alltså när man spelar, när man är på allsvensk nivå och lite äldre som jag var, då var det ju många som är intresserade, men att verkligen tro och skriva ett kontrakt, det kan vara ganska långt ifrån.
Mm.
Det fick jag verkligen erfara. Ja, men dels efter året vi gick upp och även år efter det. Alltså det är ändå många som är där och nosar och vill kanske ta och våga chansa. Men direkt Skellefteå kasta fram det konkret, så kollar jag nästan inte med de andra som var intresserade eller vad man ska säga. Så att det vart, sen var jag också ute efter, jag visste att jag måste göra något för att klara mig på den här nivån. Jag måste komma upp i en fysisk nivå som är mycket bättre än vad det var innan skadan, för just då var jag sjukt långt ner.
Alltså. Du var tvungen att utmana dig själv lite grann istället för att ta det säkra för att det osäkra kanske.
Ja, precis. Nej, så det vart ju bra.
Mm. Ja, men det har ju lett till bra. Nu har du ju gått från 55 000 i månaden till betydligt mer, kan jag tänka mig.
57.
Ja.
Vi ska gå över till listan. Listan. Och då är det så här att vi har gjort en lista över de 5 obekvämaste spelarna vi kan komma på i SHL. Och då är det lite så här subjektivt. Det är lite hur de snackar och hur de är och obekväma helt enkelt. Både när det gäller fysiskt spel och snacket. Och vi börjar väl bakifrån, och då har vi satt nummer 5, Dick Axelsson.
Ja, men det är ju, han är ju en snackmaskin och har ju nästan en halv journalist också. Så han har ju varit på båda sidorna den här senaste säsongen. Så att, men han ställer ju alltid till kaos. Jag skulle ha svårt att ha Dick Axelsson i mitt lag, men jag tycker att han är ju en frisk fläkt i en SHL, alltså i ligan. Så att, men den har vi satt, han har vi satt på 5:e plats.
Och 4:e plats då, han kanske vill kunna stoppa högre nu när vi har haft den här podcasten, Kinnemin.
Ja, och det är ju, han har ju alltid i händelserna centrum, och det är ju en spelare som jag vet inte om man älskar han i sitt lag. Det borde man väl göra om man har... Får jag hoppas i alla fall för Kinnemins skull. Men nu här på slutet har varit mycket att han har hamnat... Han har ju målats upp som en ganska tuff spelare. Men nu är det ju mycket mer det här med förstärkningar och filmningar som har hamnat i fokus. Och det är ju inte kul att se. Men vi har i alla fall stoppat in på 4:e plats.
3:e plats, Gustav Rydahl. Som såg ut som... Ja, man undrade att han blev uttagen till OS. Det var ju en jätteskräll. Och sen undrar man... egentligen vad man såg hos honom. Sen under slutspelet så har han klivit fram och varit i princip slutspelets kung på något sätt.
Mm,
en så, av dem.
Bortsett och tacklingen på dig, Oskar, som inte kanske var roligast. Men han har faktiskt klivit fram som en fysisk maskin. Och faktiskt ser man hans storhet. Han har ändå lyft Färjestad till... En av dem som har lyft Färjestad till en ny nivå med tanke på var de var under säsongen.
2:a, en 40-åring på listan, Joel Lundqvist.
Ja, men han är ju ingen sån här lista utan Joel Lundqvist. Vi... Hade ju velat ha Jimmy Eriksson fortfarande kvar på den här listan också, men det är ju, han är ju, frågar man Dick Axelsson så är det väl Joel som styr lista, eller styr SHL, och frågar man Joel så är det väl Dick som styr oss, och tvärtom.
Och 1:a, Johanni Tyrväinen, som åker runt och ställer till total kaos, men tar tacklingarna hyfsat som en man och kan ändå slinka in och göra de segrande målen framstår ibland så nästan någon skruvlös. Vi såg ju, eller såg inte, men vi hörde ju efter att han slagit in, alltså svinga en klubba in i båset hos er i Skellefteå, som ingen annan såg som var ansvarig, och kan göra sådana grejer för att i nästa stund göra riktigt snygga mål.
Ja, men han är ju alltid händelsernas centrum. Tacklar ju ibland sargen lika mycket som han tacklar spelarna, men det är väl en... Ja, men han är ju tillhörig och han ska vara högt upp på en sån här lista.
Är nog spelaren som många sportchefer har etta på listan som vi skulle vilja värva, misstänker jag, fast ingen skulle nog våga erkänna det.
Så kan det vara.
Vad säger du om listan?
Mm, ja, men den var väl spännande.
Är det någon glömd här eller?
Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker den var ganska bra. Håller med om motivationen på Tyrväne. Och ja.
Är han obekväm att jobba eller möta Tyrväne?
Nej, men han är väl ganska bra. Han är en bra hockeyspelare. Mm. Det tycker jag faktiskt.
Mm.
Så att på det sättet han är obekväm. Sen det är inte så att man absolut inte är rädd eller något sånt där. Men han är bra.
Vem är mest obekväm i Skellefteå AIK då?
Att möta?
Ja.
Obekväm att möta. Nej, men jag tyckte Karlsson var jobbig faktiskt. han tävlar sjukt hårt på träning och är ganska avig och lång klubba och sådär. Så att, nej, men han tyckte jag väl var jobbig med.
På tal om Linus Karlsson och det här istället lite kaos och grejer. Alltså det har ju varit, vi har ju följt Skellefteå AIK under massor av år. Och det är lite olika från årgång till årgång. Liksom, hur hett det är på träning. Jimmy Eriksson var ju en sån där som alltid tävlar. Men kanske han hamnade i gurgel en gång där med Jonathan Poda som blev lite uppförstorat där. Men den här säsongen då funnits ganska mycket hetta bland Linus Karlsson, Filip Roos, Hugg. Känns som att har du och Podas funnits med där i bakgrunden och liksom bara elda på men aldrig var i händelsernas centrum, eller hur är miljön där på träningarna?
Ja, nej, men det, så kan det väl vara. Men alltså Podas har ju inte elda på i skymundan, utan han är, du behöver ju bara behöver knappt göra något. Så att det är väl mer så kanske att jag och Jonsson har legat i bakvattnet och kastat lite bensin när de inte ser.
Okej. Okay. Mm. För det är sällan så att ni hamnar i handgemäng om vi säger så.
Nej. Nej, det har inte blivit en gång.
Nej, det får faktiskt de yngre förmågorna stå för istället.
Ja, nej, men det känns så. Det känns som att man har slutat med det.
Vi har ändå pratat mycket om det här med snack och så vidare. I vilket skede av karriären blev du en snackare och varför har det blivit så?
Nej, men jag blev nog ändå det ganska tidigt. Sen har det varit vissa säsonger har varit mer och vissa mindre. Och det är väl lättare att snacka när det går bra. men jag kommer ihåg, hade ju Petter Larsson Nilsson som tränare i J20. Och så hade vi något exitmöte. Och jag hade bråkat hela den säsongen. Så jag tänkte, jag får ju skämmas. Man kan ju inte bete sig som helst. Men han sa efteråt i alla fall, han tyckte, nej, du måste vara ännu fulare. Ännu rappare i käften, surra ännu mer. Det tycker jag du ska förbättra. Men det är det ändå. Så jag är ändå uppvuxen i den skolan.
Uh-huh.
Så det började ändå rätt tidigt. Alltså tidigt att man såg ett värde i det. Jag har väl alltid varit het och spela med känslor. Jag tycker det är så man ska spela.
Mm.
Men att man kan göra det med lite tanke var väl ändå där i J20 ska jag säga.
Mm.
Just det här med snacket och sådär så kan man ju undra... Utvecklingen har gått åt fel håll då i SHL, är lite den uppfattningen man har när man står utanför. Snackas det för lite i SHL?
Ja, det tycker jag. Absolut. Det är ju sen, men jag tycker väl generellt att hela SHL, alltså det är svårt att vara och sticka ut på det sättet. Det är ju lättare att sticka ut med en dragning eller liksom så i dagens SHL. Jag tycker att det borde vara mer den typen. Alltså att det finns ett värde och att det finns ett utrymme att vara lite så. Så att absolut, jag tycker det snackas för lite.
Drömfemman. Ja, då går vi vidare till nästa del av programmet. Och Oskar, du ska få ta ut din drömfemma. Du får ju, precis som de tidigare gästerna, tänka ganska fritt. Så du kan väl börja bakifrån som vi kan göra.
Ja, men jag kan ju börja med att säga att jag har valt att... skitsamma. Jag, kör. jag börjar med Niklas Dahlberg som ändå många, några i Skellefteå kanske vet om det. Mm. Lirade ju med han i alla fall i 4 år i Friska Asker i Norge. Mm. Han har räddat många av mina indianer.
Pumba som man kallas för.
Ja, precis. Mm. Ja, men så vi har varit bra kompisar också under tiden i Norge. Så att, nej, men han går in som målvakt.
Mm.
Och sen, sen har jag ju faktiskt valt Nisse Burström. En spelare som jag kom ganska nära i fjol. Som jag tycker också är en, ja, men ser hockey ganska likt som mig. Mm. Och sen en bra vinnarattityd.
Mm.
Så jag tycker att det... Det är liksom, ja, nej men alltså, så hade jag velat vara också. Mm.
Är du ledsen att han lämnade i fjol då?
Ja, nej men det är jag. Jag tycker att han, man kan ju sätta, man kan, en sån spelare kan du använda på, ja, han har väl spelat forward också. Så att,
center var väl in och spelade där när folk var sjuka och borta tror jag.
Ja, precis. Mm. Nej, så att, ja men det är klart det var tråkigt, men det är så det funkar i den här branschen. Och sen känner jag mig nästan tvingad att sätta JP Podas på den på högerbacken. Men det är ju...
Mycket har du fått för att ta med han här?
Nej, ingenting. Nej, men han har ju haft en sjuk säsong och sen har vi blivit bra kompisar också. Så att,
ni är väl grannar också?
Ja, också det är påtvingat. Så att, nej, men jag känner mig tvingad att sätta den där. Men tycker det... Ja, nej, men två bra kompisar sätter jag på backen. Mm. Och sen på forwardsidan så har jag väl valt, försökt att vara lite, ja men den första jag tänkte på var ju Lukas Wallmark hade vi ju när han var ung i Asplöven.
Mm.
Och jag sa tidigt till alla runt omkring att det här är något annat. Mm. Jag tyckte han var sjukt duktig och skillad på ett sätt som inte går att träna, många grejer. Mm. Så att, imponerad av han tidigt. Mm. Och sen Jocke. Har ju imponerat mig från det att jag kom hit. Alltså jag är sjukt glad att jag fick spela med.
Mm.
Så att. Får se. Hoppas han fortsätter. Men. Mm. Ja, men han jobbar så sjukt hårt. Och samtidigt var så skicklig. Och så målmedveten. Så att. Ja. Han imponerar mig på många
sätt. En bra rygg att ta efter.
Ja. Mm. Nej, men det var. Det är jag glad för att jag fick spela med han i alla fall.
Mm.
Och sen. På sista måste jag sätta. En från det laget när vi gick upp. Och det är ju Jonas Engström som är kapten i Oskarshamn nu.
Mm.
Men det är mer för att han, ja, men han är den bästa kapten jag haft på att få ihop en grupp och passade sjukt bra som kapten i det laget.
Mm.
Och sen tycker jag han är duktig också. Men och sen är vi bra kompisar nu så fall han lyssnar.
Mm. Exakt. Ja, men det är en härlig drömfemma, lite blandad kompott. Och det är väl så det ska vara när man plockar ihop sin egen drömfemma.
Ja, jag kan tänka mig att Jocke Lindströms drömfemma såg lite annorlunda ut.
Så kanske det är.
Han har ju några hyggliga spelare att spela med. Han spelar med Sergej Fedorov.
Mm.
Bara för att ta ett exempel så att säga. Så det är ju, när han räknar upp liksom in the box så är det ju många. Han spelar med Tarasenko också för att nämna ytterligare en stjärnryss. Så att, ja.
Mm. Ja, det är kul. Det är kul att få tänka lite fritt.
Ja, ja. Nej, men det hade inte varit så kul att ta någon man inte har lirat med, nej, tycker jag.
Men innan vi ska släppa iväg dig så ska vi avrunda podden med att prata lite vars vi är nu här idag och kolla lite grann på nästa säsong. Och det, nu när vi sitter och spelar in är mycket silly season surr. Det är ju det som hör den här tiden till, särskilt när ens lag har åkt ut. Och vi kan ju börja där lite grann bara... Med Podas då, din granne där det har bekräftat att det finns NHL-intresse. Han gjorde ju 44 poäng på 42 matcher och var ju med i OS. Och vad tror du där då? Du kanske vet mer än oss, men jag tror att han hamnar i NHL eller spelar han i Skellefteå nästa säsong?
Ja, men jag tror ju att, alltså, eller jag tycker att det är någon som borde få chansen så är det han.
Mm.
Svårt att, jag kommer inte på någon som har gjort en bättre säsong på länge. Så att, ja men jag tror ju att han kommer få, sen om han far eller inte, det vi har inte hunnit surra så mycket, jag har ju varit skadad och sen han borta så att,
ja.
Ja.
Man ska ha åtanke också om man tittar till poängsnitt att det är unikt att ligga över en poäng i snitt. Poängrekordet flest poäng har ju David Petrasek. Han har gjort 53 poäng på 50 matcher. Klubbrekordet i Skellefteå har David Rundblad. Han har gjort 50 poäng på 55 matcher. Och det är alltså de bästa säsongerna i SHL, vilket var helt fantastiska säsonger. Och Pudas hade alltså då, med OS inkluderad och skador, ändå 44 poäng på bara 42 matcher. Det sticker ut på så många sätt.
Ja, nej men jag håller med, och det är inte bara siffrorna. Jag tycker också att man, när man, alltså att han är ju, har ju varit en ledare också i många matcher när vi har varit illa ute, så är det ju han som har klivit fram.
Mm.
Och det är inte självklart att man gör det bara för att man har gjort poäng, utan det är också ett ansvarstagande och ett sätt att, ja men, självförtroende och utnyttja det självförtroendet till lagets bästa.
Mm.
Så att jag är sjukt imponerad.
Mm. Det finns ju också mycket namn surras kring. Vingeli kanske eventuellt kommer tillbaka. Oskar Lindberg, en sån drömvärmning. Ska Jocke Lindström fortsätta? Vad tror du om lagbygget? Och hur mycket funderar du kring det? Men du är ändå i laget och man hoppas väl att det ska, laget ska bli så bra som möjligt. Men med de här, vad tror du om allt det?
Ja, men jag har ju lärt mig ju äldre man har blivit att man kan inte påverka så mycket.
Nej.
Men det är väl klart, man hoppas ju på det bästa hade ju varit om jag fick sitta som sjunde back. då tror jag att vi har bra chans att vinna.
Ja.
Så att jag tycker liksom att ja, alla de här namnen du säger, det hade ju varit skitkul om de ville komma och lira med oss.
Mm.
Så.
Hur mycket följde du liksom? Vi pratade lite utanför podden här innan, att du kanske inte läser så mycket och de här rosa sidorna brukade hoppa över i tidningen och så vidare. Men hur mycket... mycket läste du kring ditt eget lagbygge då?
Nej, men alltså faktiskt ingenting. Utan jag vet knappt om någon har signat eller inte. Det var ju, som nu när Anton Olsson kom in. Jag bara, vad är det här nu? En ny. Så att jag har dålig koll. Men däremot så, som jag sa, jag surrar mycket i telefon och pratar med de jag känner i den här kretsen. Och jag litar på att de säger allt de hör.
Mm. Så man kan säga att du är relativt väl informerad ändå. Och du har bättre källor än vad tidningarna har, kan man misstänka.
Ja, jag vill ju tro det i alla fall.
Ja.
Sen kanske det inte alltid är de här skitspännande värvningarna för oss i Skellefteå. Men det är väl så jag håller mig uppdaterad.
Mm.
Sen hoppas jag ju, och det är många i laget som känner, ja men Oskar Lindberg och Vinge bättre än mig, men jag hoppas ju bara att de kommer.
Mm. Om du blickar fram då till nästa säsong, vad tror du för lagets del och din egen del och sådär då?
Nej, men jag tror vi har en lång, härlig sommar med Thompson här framför oss. Så att jag packade faktiskt undan trunken idag på riktigt. Mm. Och det var faktiskt skönt att kunna stänga det. Men vi har väl insett efter utvärdering att vi har en lång väg att vandra fysiskt och mentalt.
Mm.
Och det får vi börja göra med den grupp vi har nu.
Mm.
Så att jag hoppas verkligen att vi kan tro på ett SM-guld när vi går in i augusti.
Mm. Och för egen del, det var ju lite, när du var som hetast och gick som bäst, var det lite landslagssör? Är det någonting liksom du fortfarande dröm om, eller är det liksom Det blir,
ja,
det som blir det.
Ja, men nu hade det varit häftigt att vara med i landslaget. Det, så är det. Det är inte så att jag hade tackat nej. Men samtidigt så kan jag känna att det var länge sedan man tog ut det bästa laget från SHL.
Är det så?
Jo. Så är det. Det tycker jag. Men många år sedan man gjorde det. Men det hade varit skitkul att vara med.
Mm. Och på tal om, du sa att ni hade en lång sommar framför med Thompson. Jag minns ju när jag var bevakad en försäsongsträning i fjol när ni sprang i backen där i, jag tror jag aldrig har sett dig så förbannad. Du skrek mycket att det var orimligt och att ni körde något pass när ni sprang upp och ner där. Du stack ut där lite grann, och det var väl då Filip Roos tror jag kräkte, så det var ganska tufft pass, minns jag.
Ja, men det är nog ett av de värre passen vi har gjort. Stackars Loibel, det var ju hans första.
Ja, just det, så var det.
Han kom ju direkt från flygplatsen, stackaren.
Ja, så var det.
Så vi skrattade så mycket, så jag sa direkt efteråt, ja, tysken ser vi inget mer i.
Han var med hela säsongen, ja, i alla fall. Ja.
Men Tommy hävdade ju att jag kastade sten på han där under det passet. Jag, okay, kommer inte ihåg det själv. Okay.
Ja. Det. Ja, det såg brutalt ut. Ni skulle ju springa. Det var ju en 20-tal gånger upp för backen där liksom max rycker upp några gånger och så skulle ni springa någon kilometerslinga där eller 800 meter eller vad. Och då...
Ja, det var bara svart. Ja. Men det var också sjukt varmt, tror jag, den dagen.
Ja, det var
så
det.
Att, nej, men det blir nog några sådana pass i vinter också. Eller, ja, i sommar.
Eller sommar. Mm. Mm.
Ja, men du, det låter ju fantastiskt. Och det har varit otroligt roligt att ha dig här på plats och lyssna på dig. Det blir säkert anledning att prata mer med dig i framtiden, misstänker jag.
Jag hoppas det.
Ångrar du något så här på direkt efter? Är det någonting du tjänat? Eller blir det bra?
Nej, men nog, jag vill ju alltid säga mer. Jag vill ju alltid ut med mer.
Ja, det finns fler möjligheter i framtiden.
Ja, nej. Men hoppas det inte varit för formellt.
Nej, det var det inte. Tack, Oskar, för att du tog dig tid att komma hit.
Tack själv.
Och lycka till med sommarträningen.
Tack, tack,
tack.
Du har lyssnat på Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.